You're a wonderful sight, those of you whom I can see.
En underbar syn, de av er som jag ser alltså. Jag tänker också på alla de som tittar via television och internet. Denna väldiga församling av prästadömet. Vi är församlade som en mäktig grupp i prästadömet, både här i konferenscentret och på andra platser över hela världen. Vi har ett inspirerande budskap ikväll och jag vill uttrycka min uppskattning för de här bröderna som har talat till oss. Jag är hedrad men ödmjuk inför förmånen att få tala till er och jag ber att Herren ska inspirera mig. När jag nyligen såg nyheterna på TV insåg jag att många av de stora huvudnyheterna var likartade. Eftersom alla de tragedier som rapporterades i grund och botten handlade om en enda känsla, vrede. En spädbarns pappa hade arresterats för misshandel av sitt lilla barn. Det påstods att barnets gråt hade gjort honom så rasande att han brutit en arm och flera revben på barnet. En rapport gav som det ökade gängvåldet som fått som följd att antalet gängrelaterade mord snabbt har stigit. En annan nyhet den kvällen handlade om en kvinna som blivit skjuten av sin frånskilda make som enligt rapporten var rasande svartsjuk. Och så var det naturligtvis den vanliga bevakningen av krig och stridigheter över hela världen. Jag tänkte på Saltarens ord. Avstå från vrede och låt förbittring fara. För många år sedan ringde ett ungt par till mitt kontor och frågade om de kunde komma för att få rådgivning. De berättade att de drabbats av en tragedi och att deras äktenskap var i farozonen. En tid bestämdes. Det var uppenbart att det var spänt mellan mannen och hustrun när de kom in på mitt kontor. Berättelsen utvecklades långsamt eftersom mannen var tveksam till att berätta och hustrun grät tyst, deltog mycket lite i samtalet. Den unge mannen hade kommit hem från sin mission och antagits vid ett prestigefyllt universitet i östra Förenta staterna. Det var där, i församlingen vid universitetet, som han hade mött sin blivande hustru. Hon studerade också där. Efter att ha sällskapat ett år reste de till Utah och vigdes i Salt Lake-templet. Strax därefter åkte de österut igen för att avsluta sina studier. När de tagit sina examen och kommit hem igen väntade de sitt första barn och maken hade fått arbete inom sitt yrkesområde. Hustrun födde en liten pojke. De hade ett bra liv. När sonen var omkring 18 månader bestämde de sig för att ta en kort semester och besöka släktingar som bodde några hundra kilometer därifrån. Det var på den tiden man knappt hade hört talas om bilstolar för barn och bilbälten för vuxna. Ännu mindre använde de. Alla tre satt i framsätet med den lilla pojken i mitten. Vid något tillfälle under resan uppstod meningsskiljaktighet mellan man och hustru. Efter alla dessa år kan jag inte minnas vad det gällde, men jag kommer ihåg att grälet trappades upp och blev så hett att de till sist skrek åt varandra. Man kan förstå att det fick den lille att börja gråta, vilket enligt maken bara gjorde honom ännu argare. Han tappade helt kontroll över sitt humör. Tog upp en leksak som pojken tappat på sätet, slängde den mot sin hustru. Han träffade inte. Istället träffade leksaken deras son. Och det ledde till att han blev hjärnskadad och skulle bli handikappad för resten av livet. En av de mest tragiska situationer jag någonsin hade mött. Jag gav dem råd och uppmuntran. Vi talade om förpliktelse och ansvar, erkännande och förlåtelse. Vi talade om den kärlek och respekt som de måste få tillbaka i sin familj. Vi läste tröstande ord ur skrifterna. Vi bad tillsammans. Jag har inte hört ifrån dem sedan den dagen för länge sedan. Men de log genom tårarna när de lämnade mitt kontor. Under alla dessa år har jag hoppats att de fattade beslutet att fortsätta hålla ihop, tröstade och välsignade av Jesu Kristi evangelium. Jag tänker alltid på dem när jag läser orden. Vrede löser ingenting. Den bygger inte upp något, men den kan förstöra allt. Vi har alla känt oss arga någon gång. Det kan komma när saker och ting inte går som vi vill. Kan vara en reaktion på något som sagts. Vi kan uppleva den när människor inte uppför sig så som vi vill att de ska uppföra sig. Kanske kommer den när vi måste vänta länge. Längre än vi trodde på något. Vi kanske är arga när andra inte ser saker och ting som vi ser dem. Det kan finnas oräkneliga tänkbara anledningar till vrede. Det finns tillfällen när vi blir upprörda över inbillade oförrätter eller uppfattade orättvisor. President Heber J. Grant, kyrkans sjunde president, berättade att han som ung utförde ett visst arbete åt en man som sen skickade honom en check på $500 med ett brev där han bad om ursäkt för att han inte kunde betala mer. Sen arbetade president Grant åt en annan man. Och det arbetet, sa han, var 10 gånger svårare. Åtskilligt mycket mer ansträngning och tid. Och den här mannen skickade en check på $150. Den unge Heber tyckte att han blivit behandlad mycket orättvist. Han var förolämpad och sen arg. Han berättade vad som hänt för en gammal vän som frågade: hade mannen för avsikt att förolämpa dig? President Grant sa nej. Han sa till mina vänner att han belönat mig frikostigt. Och då sa den gamle vännen: en man är en dåre om han förolämpas av något som inte är avsett som en förolämpning. Aposteln Paulus frågar i Efeserbrevet kapitel 4, vers 26 i Joseph Smiths översättning: kan ni vara vreda och ändå inte synda? Låt inte solen gå ned över er vrede. Jag frågar, är det möjligt att känna vår himmelske faders ande när vi är arga? Jag känner inget exempel på att det har varit så. I tredje Nefi i Mormons bok läser vi: det ska inte förekomma några ordstrider ibland er. Ty sannerligen säger jag er, den som har en stridslysten ande är inte av mig, utan av djävulen som är fader till stridigheter. Och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede, den ene med den andra. Det är inte min lära att hetsa människors hjärtan till vrede mot varandra, utan det är min lära att sådant skall upphöra. Att bli arg är att överlämna sig åt Satans inflytande. Ingen kan göra oss arga. Det är vårt eget val. Vill vi ha rätt ande med oss hela tiden måste vi välja att avstå från att bli arga. Jag vittnar om att det är möjligt. Vreden, Satans redskap, är nedbrytande på många sätt. Jag tror de flesta av oss känner till den sorgliga berättelsen om Thomas B. Marsh och hans hustru Elizabeth. Både Marsh var en av de första apostlarna i vår tid som kallades efter att kyrkan återställts i jorden. Han blev så småningom president för de 12 apostlarnas kvorum. När de heliga var i Far West, Missouri, bestämde Elizabeth, Thomas fru, och hennes vän Sister Harris sig för att turas om att ge varandra sin mjölk. Så kunde de tillverka större ostar än annars. För att se till så att allt blev rättvist kom de överens om att de inte skulle spara den sista feta grädden utan låta den blandas med den övriga mjölken. Grädden kom vid slutet av mjölkningen och var fetare. Syster Harris höll fast i uppgörelsen med syster Marsh, ville göra extra god ost och sparade ungefär en halv liter grädde från varje ko innan hon gav resten till syster Harris. Det här fick de två kvinnorna att börja gräla. När de inte själva kunde lösa tvisten tog de upp saken med hemlärarna. De kom fram till att Elizabeth Marsh inte hade hållit sin uppgörelse. Hon och hennes man blev upprörda över detta och vände sig till biskopen för att få saken prövad i kyrkans domstol. Biskopens domstol beslöt att det var orätt att behålla grädden och att syster Marsh hade brutit avtalet. Thomas Marsh överklagade till högrådet och männen som utgjorde detta råd bekräftade biskopens beslut. Då överklagade han till kyrkans första presidentskap. Joseph Smith och hans rådgivare satte sig in i fallet och bekräftade högrådets beslut. Äste Thomas B. Marsh, som hela tiden stod vid sin hustrus sida, blev argare efter varje beslut. Ja, han blev så arg att han uppsökte statens domstol och svor på att mormonerna utgjorde ett hot mot staten Missouri. Hans edliga intyg resulterade i, eller åtminstone en orsak till, guvernör Boggs grymma utrotningsorder, som i sin tur resulterade i att omkring 15 000 heliga fördrevs från sina hem med allt det fruktansvärda lidande och den död som följde därav. Och allt detta för ett gräl över lite mjölk och grädde. Efter 19 års bitterhet och saknad tog sig Thomas Marsh till Saltsjödalen och bad president Brigham Young om förlåtelse. Både Marsh också skrev också till Heber C. Kimball, första rådgivare i första presidentskapet, om det han hade lärt sig. Både Marsh sa: Herren klarade sig utmärkt utan mig. Han förlorade ingenting för att jag föll ur ledet. Men vad har inte jag förlorat? Rikedomar, större rikedomar än denna värld, eller många planeter som denna skulle kunna erbjuda. Poeten John Greenleaf Whittiers ord är mycket träffande. Av alla sorgsna ord som talats eller skrivits är dessa det sorgligaste det kunde ha varit. Mina bröder, vi är alla mottagliga för sådana känslor som, om de inte kontrolleras, kan leda till vrede. Vi känner missnöje eller irritation eller fiendskap. Och om vi väljer det kan vi tappa humöret och bli arga på varandra. Ironiskt nog tillhör de där andra ofta våra egna familjer, de som vi älskar allra mest. För många år sedan läste jag i tidningen följande från nyhetsbyrån Associated Press. En äldre man avslöjade vid sin brors begravning brodern som han från tidig ålder hade bott tillsammans med i en liten stuga i närheten av Canisteo, New York, att efter ett gräl hade de med krita dragit en linje som delade rummet i två. Och ingen hade gått över den linjen eller sagt ett ord till någon andra sedan den dagen, för 62 år sedan. Tänk på vilka konsekvenser den vreden fick. Vilken tragedi. Må vi medvetet fatta beslutet, varje gång ett sådant beslut måste fattas, att avstå från vrede och låta de hårda, sårande ord vi frestat att säga förbli osagda. Jag älskar orden i den psalm som äldste Charles Penrose skrev. Han verkade under de tolvs kvorum i första presidentskapet i början av 1900-talet. Så här låter de: vårda dina känslor, broder. Sök att forma rätt din själ. och låt vishet alltid tala, alltid råda till ditt väl. Vårda dina känslor, broder, om blott lugn inom dig finns. Råder alltid frid och glädje, större seger aldrig vins. Vi bär alla Guds prästadöme. Prästadömets ed och förbund gäller oss alla. För dem som bär Melkisedekska prästadömet är det tillkännagivande som kräver att vi ska vara trofasta och lydiga mot Guds lagar och ära de kallelser vi får. För dem som bär Aronska prästadömet är det tillkännagivande om framtida plikter och ansvar, så att ni kan förbereda er här och nu. Denna ed och detta förbund framställs av Herren med följande ord. Ty de som är trofasta och får dessa båda prästadömen, varom jag talat, och som ärar sin kallelse, blir heliggjorda genom anden till sina kroppars förnyelse. De blir Moses och Arons söner och Abrahams avkomlingar och kyrkan och riket och Guds utvalda. Och vidare, alla de som tar emot detta prästadöme tar emot mig, säger Herren. Ty den som tar emot mina tjänare tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot min fader. Och den som tar emot min fader tar emot min faders rike. Därför ska allt vad min fader har ges åt honom. Bröder, stora löften väntar oss om vi är sanna och trofasta mot den ed och det förbund som hör samman med det oskattbara prästadöme som vi bär. Må vi vara värdiga söner till vår himmelske fader. Må vi alltid vara föredömen i våra hem och trofasta i att hålla alla buden, så att vi inte hyser agg mot någon människa, utan istället är fridsstiftare som alltid minns frälsarens förmaning. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Detta är min vädjan och min bön ikväll när vi slutar detta prästadens möte. Min uppriktiga bön. Kära bröder, av all hjärta och själ ber jag om att vår himmelske faders välsignelse ska vara med er i era hem, i era hjärtan, i era själar. I Jesu Kristi namn. Amen.